Bra, hjärtligt välkomna till Placera-podden. Jag heter Jesper Norberg och jag har idag med mig två fantastiska gäster, inga mindre än Maria Landeborn, sparekonom och, vad säger man, chefstrateg, eller vad säger man?
Seniorstrateg
heter seniorstrateg på danska. Och Jon Hyltner, förvaltare på Enter Fonder. Välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle ha ett litet samtal om dels aktuella händelser, summera 2019 och blicka lite framåt mot 2020, så får jag höra vad ni tror om det. Låter det bra, eller?
Absolut.
Ja. Bra. Jag tänkte börja med några aktualiteter som har hänt senaste veckan som jag tycker är värt att uppmärksamma. Och jag tänker direkt på det som hänt idag, onsdag, när vi spelar in det här. Det är att Trelleborg ska omorganisera. Det ska bli 3 affärsområden, va? Från tidigare 5.
Mm.
Vad tänkte du när du såg den här nyheten? Aktien gick upp ganska rejält på den nyheten.
Mm. Inte jätteoväntat. Det har varit på tal. Trelleborg har ju gått från att vara liten lysande stjärna för ganska många år sedan nu till att haft en jättetuff resa. Och mycket kritik för att de inte levererat bra resultat och marginalerna har inte hållit upp. Och mycket av problemen har ju varit att deras olja- och gasexponering som de förvärvat till, det har inte funkat. Och man har hela tiden väntat på att det ska vända upp, men det har inte kommit.
Okay.
Och nu beslutar de att de ska, ja, en ganska stor del av bolaget, drygt 10%, ses över och måste bli bättre, eller så kommer det väl att säljas på något sätt.
Och aktien, när vi spelade in det här, var aktien ungefär upp 5-6% tror jag. Känns det rimligt?
Ja, och jag tror man kommer nog direkt börja spekulera i att det här bara är ett första steg.
Okay.
Det är ju de har ju förvärvat sig till man kan väl säga att det ser lite spretigt ut nu. De har ju delar av verksamheten som är fantastiskt fin. Deras Sealing Solutions affär, otroligt lönsam, jättebra position där. Över 20% marginal. Den delen skulle ju, om det bara var, Trelleborg bara var det, så skulle ju multiplen vara mycket högre.
Okay.
Så jag ska inte bli förvånad om att om 2 år så gör det här också en split.
Äger ni aktien i fonden?
Nej.
Nej, lätt att sucka nästan lite grann.
Men
det är inte
för sent. Gick ur den ganska bra tillfälle.
Och det finns ju en viss konjunkturkänslighet i Trelleborg.
Absolut.
Får man säga. Och då tänker jag på dig, Maria.
Mm.
Idag fick vi svenska PMI-siffror. Tjänste-PMI var ner, vad var det, 47,9.
Mm.
Ner sekventiellt igen, jämfört med förra månaden. Vad är det som händer egentligen med Sverige?
Ja, för svensk del så ser det ju tuffare ut fortfarande. Om man tittar på Europa till exempel, så har det ju faktiskt börjat stabiliseras om man tittar på industrin. Visst är på låga nivåer då, men för svensk del som sagt så ser det inte riktigt ut som den stabiliseringen har spilt över ännu. Utan här är det fortsatt tufft, och det finns ju signaler också om att arbetsmarknaden håller på att bli svagare. Konjunkturen fortfarande tacklar av. Så att Sverige ligger lite längre bak i den här stabiliseringen som vi förhoppningsvis kommer se här också.
Mm.
Men sen är det ju fortfarande så här, vi befinner oss ju nu under hösten på någon slags liksom platå ändå där det har liksom stabiliserats konjunkturmässigt. Och det återstår ju att se om det här blir varaktigt och om det också stärks, eller om det är just en stabilisering och att det sen blir sämre igen. Och en nyckelfaktor till det tror jag kommer vara vad som händer i handelskonflikten.
Ja, det där blir ju superintressant, för det kommer väl styra mycket av börsen. Samtidigt brukar inte Sverige klassas med en ganska bra indikator, eftersom vi är så exporttunga för resten av Europa. Ska man inte vara lite orolig när Sverige, vad säger du, Jon, när du tittar på dina verkstadsbolag och så vidare? Vi ska prata mer om verkstadsbolagen sen, tänkte
jag. Jag vet inte, jag har ingen bra svar på den frågan. Det jag kan säga är väl att jag tycker verkstadsbolagen har ju hållit upp, deras resultat har ju hållit upp väldigt väl under hela året. Givet de dåliga...
Och kurserna också.
Men givet de signaler man fått om konjunkturen och kanske de farhågorna man hade när man gick in i 2019.
Ja.
Sen om hur bra Sverige är som indikator förresten, det låter jag vara osagt.
Jag är alltid ett småbäs, så att säga. Lika bra att vara det. Det blir lättare.
Man låter smartast då, så det är
ja,
jättebra.
Men framförallt så tycker jag man blir alltid positivt överraskad. Det är ju roligare utgångsläge då. Förväntar du sämre saker så blir man, det blir bra det här, vad kul.
Så får man rätt någon gång så här var 7-8 år när det blir dåligt. Däremellan
precis,
så
är man ett geni liksom.
Så. Exakt.
Apropå en annan sektor som det har snackats mycket om i år, det är fastighetssektorn. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om den sen, men vi måste ju nämna K-fastighet, eller K-fast kanske man säger, som kommer in på börsen tekniskt. Vad var det i fredags? Var det inte? 105 spänn. Mm. Den stod i 178 när jag gick in i den här studion. Mm. Alltså det är helt... Ja, det... Alltså är det rimligt att det ska gå upp? Alltså Erik Selin, visst, han är fantastisk på många sätt och vis, men känns inte väl.
Men
man får nästan...
Man får backa lite till den här IPO:n som den har ju varit lite märklig för att säga, med nästan omvänd marknadsföring. Där i vanliga fall så blir man ju uppringd om att ta möten och för att alla som, så många som möjligt ska vara informerade om caset och kunna vara med i emissionen. Det här har varit tvärtom. Man har fått höra av sig till bankerna för att få dragningar och få träffa bolaget och så vidare. För så den var så övertecknad från början.
Okay.
Så det är väldigt speciellt case ur den aspekten.
Intressant.
Sen är det ju också ett bolag som de har ju historiskt kunnat få låna för kommande projekt till 70% belåning. Ja. Och deras byggkostnad är också 70% eller har varit lite lägre. Så de har kunnat expandera utan att trycka in nytt eget kapital. Så det är ju en fantastisk modell som de haft, som de då har för avsikt att fullfölja. Så då blir ju tillväxtpotentialen, den blir ju väldigt, väldigt hög. Men nu har man kanske intecknat lite väl mycket.
Ja, för
den sattes ju på, jag tror, 40-45% premie mot substans. Om man ser till Q3-substansen och lägger till den emissionen som kom in. Och nu är det ju 230-40%.
Ja, det är fantastiskt. Vad säger du om hela det här fastighets? För fastighetssektorn har ju blivit ett ränteproxy under hela året och dessförinnan också för den delen. Och förutom en liten blipp där, vad var det, i början av september och augusti, så har det liksom bara ångat på. Och så kommer en notering ovanpå det som bara drar.
Ja, och just vad gäller K-fast så var det ju sånt enormt intresse också, tror jag, därför att alla analyser som kom ut innan var ju positiva.
Mm.
Så alla sa ju teckna, det här är superintressant, och det beskrevs ju som en fullständig framgångssaga. Så jag tror att intresse för det här är så enormt. Och sen så kommer de in med exponering mot hyresmarknaden och komma bort från hela det här sargade bostadsrättsbiten. Men vad gäller hela fastighetsbranschen så har ju stjärnorna har ju stått rätt i många år. Och det har ju fullständigt gått som tåget. Med låga räntor och full beläggning och högkonjunktur överallt. Så frågan är ju hur mycket bättre det kan bli. Men det är klart att det här bolaget nu var ju någonting lite annat. Plus som sagt att jag tror att intresse blev så stort av att alla var så positiva inför noteringen också.
Och å andra sidan finns det väl ingen som tror på kraftigt stigande räntor de kommande 2-3 åren. Så om det här fortsätter att bara vara ett ränteproxy, det måste ju finnas en värderingsaspekt i det också givetvis. Men så lär väl det finnas goda förutsättningar för den här branschen. Jag tänkte mer att kanske att det borde komma lite mera konsolidering, som vi såg i SBB Hemfosa till exempel. Att det blir nästa steg i det här. Jag tror Erik Selin var här någon gång och han sa att det är lite för många bolag. Sen noterar han i och för sig ett eget. Så var det lite lustigt. Men att det kanske är det vi får se under 2020. Har ni en tanke kring det?
Ja, men det är ju fullt möjligt. En annan sak jag bara skulle vilja skjuta in, det är ju också att de här höga beläggningarna som har varit, alltså att det har varit väldigt låga vakansgrader under många år, har ju också gjort att hyrorna har ju fullständigt skjutit i höjden vad gäller lokaler och affärslägen och så vidare. Och det där pratas det också mer och mer om, att om det bromsar in och hela detaljhandeln har svårt att överleva, så kommer hyresnivåerna inte bli beständiga. Precis, så där har vi en konjunkturaspekt. Och även om räntorna förblir låga, så det kan ju finnas andra saker som håller på att rätta till sig lite grann, som också kan få effekt.
Sen nämnde du i början där, Maria, det här handelskonflikten. Jag är så otroligt trött på den, och jag är så fascinerad att marknaden reagerar så mycket varje gång det kommer en nyhet. Det kan ju inte vara... Kan vi kalla det smarta pengar? Det måste ju vara en jävla robot som sitter. Och, jag menar, ena dagen så är vi fas 1 är klart. Sen går Trump ut i veckan och säger att nej, men jag väntar nog till efter valet. Mm. Och nu kommer det, tror jag, Bloomberg rapporterade att nej, men nu är det nära. Alltså det är ju helt omöjligt att förhålla sig till det här.
Ja,
och ändå liksom börsen åker jojo på varenda lilla viskning kring det här.
Ja, den åker ju lite jojo, men jag upplever ändå att det börjar bli lite som Brexit över det hela. Alltså marknaden har ju tröttnat lite grann på att ta ut för mycket i hans twittrande. Visst, det går lite upp och ner, men vi har inte haft någon så här jätterekyl på ett tag. Trots att det har varit ganska stökigt på handelsfronten. Och jag menar, tittar man på det här året så tycker jag att en av de mest förvånande sakerna, det är ju att vi haft där alltså vinsttillväxt som kontinuerligt fallit under året. Så det ser ut som vi kommer sluta på en noll vinsttillväxt för 2019. En tilltagande oro för konjunkturen där många börjar bedöma att risken för en lågkonjunktur är 40-50% de närmsta 12-18 månaderna. Det är en ganska hög risk.
Okay.
Handelskriget som har liksom mullrat på, trappats upp till och från. Och ändå så har börsen fortsatt uppåt. Rekord efter rekord.
Ja, du låter lite bäsig nu helt plötsligt. Var inte spännande.
nej, men jag är inte bäsig, men jag tycker att det funnits en liksom diskrepans mellan vad som hänt i makroekonomin och börsen.
När du sitter och förvaltar, när liksom, det verkar ändå som mer eller mindre så påverkas börsen av den här typen av. Och jag vet att ni väljer mycket stockpicking långsiktigt. Mm. Ni försöker se förbi det här bruset, men det måste vara omöjligt att liksom ignorera det helt på något sätt.
Ja, men det är klart man inte gör det. Men jag vill bara skicka in en liten kommentar på makro och börsen. Och man får inte glömma att det var en jättekraftig nedgång i slutet på 18.
Viktigt.
Och frågan är om börsen kanske är lite väl före jämfört med tidigare. Man brukar prata om att börsen går ett halvår innan makro.
Ja.
Men givet hur bolagen har levererat så gick ju börsen ner lite väl tidigt kanske. Så man får nästan se årets uppgång mot vad som hände för året innan. Drar man ut, tar man en tvåårsgraf istället och tittar på Sandvik och Hexagon och andra bolag, så då ser det inte så dramatiskt ut.
Nej.
Det som var dramatiskt var att det gick ner så otroligt kraftigt andra halvan och framförallt december 18.
Ja, sen ska vi, tycker jag, är det intressant. Vi får inte glömma det som hände i slutet av sommaren eller början av hösten också med den inverterade yieldkurvan då alla blev livrädda.
Mm.
Och nu är recessionen här. Mm. Och räntemarknaden har minsann alltid rätt. Och just nu så känns det väl ändå som
kanske inte ändå.
Att det ändå är precis. För nu har det börjat rätta till sig och som du sa, konjunkturerna stabiliserar sig på, ja, det är klart det är inte några höga nivåer.
Nej, men det gäller ju industrin också. Det är fortfarande så att industrin är ju en mindre del av ekonomin, både för europeisk, svensk och amerikansk del. Sorry. Och konsumenterna mår ju jättebra med sjunkande arbetslöshet och stigande löner, ingen inflation att tala om, låga räntor, lågande boendekostnader och sådär. Så att så länge konsumenterna fortsätter må väl så finns det ändå gott hopp om att det här ska takta på. Och skulle stabiliseras i industrin är det bra. Men det ser ut om man tittar på börsen som att den har prisat in både att konjunkturen ska bli bättre och att vi ska få någon form av liksom delhandelsavtal. Så att det finns säkert ett utrymme för besvikelse om något går fel.
Tror jag. Säkert.
Jag tycker ändå bolagen har faktiskt rapporterat rätt bra. Framförallt givet förutsättningar. För vi har en bilindustri som har varit ordentligt under press här. Vilket har så mycket ringa på vattnet effekter eftersom den är så stor industri. Och sen investeringsbeslut som ligger i malpåse tills man får någonting på bordet vad handelskriget kommer leda till. Men ändå har ju generellt har ju verkstad hållit upp rätt väl. Framförallt lönsamheten, så även om det varit lite flatt organiskt, har de flesta varit jättesnabba på att dra i kostnader. Ja,
den organiska tillväxten tar verkstadsbolagen, vi kan prata om nu redan. Alltså det var ju inte några kanonsiffror. I Q3 vad gäller organisk tillväxt för de stora verkstadsbolagen. Den var väl något negativt, tror jag, om du tittar på de stora. Men med tanke på allt det bruset runt omkring, förväntningarna inför när vi gick in i Q3. Och vi vet ju historiskt att stora händelser och oro kanske sätter stopp mer för orderingången. Att det kan bli sånt här tvärstopp liksom. Och det har ju inte blivit.
Nej. Och sen ser man PMIs globalt sett är ju deltat är positivt. Så även om det är dåliga siffror så det vänder ju, det blir mindre dåligt.
Det är Sverige som sticker ut lite just nu.
Sverige sticker ut, men i övrigt så hela Europa tror jag ser ju betydligt bättre ut. Och USA har ju hållit upp okej hela tiden.
Vi kommer se, ja, vi kommer säkert komma tillbaka till det. Jag tänkte bara en liten spaning till som du hade med dig, Jon, om aktualiteter. Det är det här med att det var en placing i Lime förra veckan som gick lite under radarn.
Ja, men det kanske den gjorde.
Ja,
men
jag
tyckte det var jätteintressant. Men Montero som huvudägare sålde av en, så att de är nere på 10% nu. Mm. Och lite intressant att Svolder tog den största delen av den placingen. Svolder tycker jag duktiga, långsiktiga ägare. Och vi själva med i den. Okay. Tycker den är jätteintressant.
Spännande. Värt att titta på. Ja, men då så, då har vi liksom bockat av det som har hänt sista tiden här. Då tänkte jag, nu har vi ju summerat mycket av 2019, men jag tänkte vi går ett varv till ändå. Om vi börjar liksom med fråga till er båda. Är ni, börsen är upp, vad är det, 25% i år, cirka. Visserligen var ner väldigt mycket i Q4 förra året. Men är ni överraskade över att det är upp så mycket ändå?
Ja, men jag, som jag sa, så mot bakgrund av all den här handelsoron, oro för att en lågkonjunktur är på väg att bryta ut, att centralbankerna inte skulle ha medel att mota den, så ja, men jag kan nog tycka att det är lite överraskande att börsen gått så starkt. Jag tror att hade man läst tidningarna under våren, sommaren och början av hösten, när det hela tiden pratades om lågkonjunktur, fallande vinsttillväxt, negativ vinsttillväxt, alltså det var så mycket negativt, och inte fått titta hur börsen gick, alltså bara läst det där, då hade man nog inte trott att börsen stod på all time high. Det tror jag inte. Så att det, ja, men jag är nog lite förvånad att börsen varit så stark.
Där kan vi till att media tycker om, jag ska inte säga att man tycker om när det går dåligt, men det gör jobbet lite
lättare.
Det är
bra rubriker. Mm. Ja, sen det, så blir det också att om folk vill läsa om lågkonjunktur, för att det är det man oroar sig för, så om man pratar med någon och pratar om lågkonjunktur men också lyfter fram de positiva, så kommer ju lågkonjunkturen få rubriken och ingressen och en stor del av texten. Och då liksom föder man ju det budskapet lite.
Det blir ju självuppfyllande, men jag kan liksom ta världens sämsta mikroanalys här, men om man tittar på när man umgås med vänner på middagar och sånt här. Jag vet, vi bor i Stockholm och vi lever liksom i en bubbla som många storstäder gör. Men det är ju inte några som liksom är väldigt, väldigt oroliga som jag stöter på.
Nej, det går inte att få bord att äta någonstans.
Så nej, det är, jag försökte boka lunch på fredag. Det var helt omöjligt liksom. Det är jättesvårt. Man hamnar på någon halvtaskig sylta någonstans.
Ja, hoppas att man får ett bord i baren när man väntar en stund.
Men det är ju Stockholm som sagt. Stockholm är ju unikt som många storstäder. Vad säger du då, Jon? Du låter inte sådär jätteöverraskad ändå med tanke på nedgången. Du har den i bakhuvudet eller?
Det är så lätt att säga när man ser tillbaka på någonting. Det är
klart
att jag trodde ju inte att vi skulle ha en jättestark börs när vi gick in i det här året. Men samtidigt så tror jag att konjunkturen skulle bli mycket sämre. Så givet hur det har utvecklat sig så kanske det ändå inte är så konstigt. Men ser man bara värderingsmässigt så är det klart att börsen i stort har ju kommit upp på en nivå som är i högre delen av ranget som vi har haft nu i 3-4 år kanske.
Ja.
Så att det ska gå mycket högre på värdering, det kanske är svårt att se.
Det känns som att någonting måste, för att lyfta värderingen ytterligare, så känns det ändå som att antingen så måste vinstestimaten vända upp. Vi får en lösning i handelskonflikten. Brexit vet jag inte riktigt om marknaden bryr sig så mycket om.
Nej,
just
Brexit
nu.
Tror jag man inte bryr sig om faktiskt.
Men, och att vi ser en tydlig vändning i konjunkturen.
Ja,
att det inte bara stabiliseras utan kanske vänder upp till och med. Precis. Håller ni med om det?
Mm. Ja, men eller, man måste tänka på att alla de här värderingsmultiplarna man tittar på över tid är ju på 12 månader framåtblickande.
Ja.
Och nu närmar vi oss, nu ser man 12 månader framåt. Det kommer ju vara, om prognoserna faller in då, så har vi ju den sämsta delen av tillväxten i ekonomin nu och framåt. Och sen ska det ju bli bättre. Och kommer tillväxten tillbaka så kommer börserna följa med. Det brukar vara så. Det gäller både aktier och börsen i stort.
Men är det rimligt att anta att Q4-erna kommer att se ut ungefär som Q3-erna? Att det är ändå varje oktober, november, december. Att det kom, men att kanske marknaden förväntar sig också. Man har inte sådär jättehöga förväntningar när vi går in i Q4-erna.
Nej, det tror jag är helt rimligt.
Är det rimligt?
Ja.
Är det något annat som sticker ut, tycker ni, 2019 som ni har reagerat på? Som ni tycker är antingen vad gäller någon bolag specifikt eller någon makrodata eller någonting som ni känner, oj, det här är verkligen någonting som
Nej, men vi var inne på det tidigare, men fastigheter sticker ut. Jag tror sektorn är upp knappt 50% i år. Och de hade inget dåligt 2018.
Nej, verkligen inte.
Så det har ju gått bra på tuffa komps.
Fortsatt bra tillväxt, ja. I hyresintäkter, förvaltningsresultat får man ändå säga.
De har ju levererat jättebra, men värderingarna har ju gått, de har ju sprungit före rätt rejält. Och det tycker jag är anmärkningsvärt ändå. Men sen är det ju, det är en speciell sektor, för det finns så mycket kapital som vill in till fastigheter. Vi pratade lite om pensionspengar tidigare, men de stora pensionsfonderna har ju ett jätteproblem att hitta avkastning. Mm. Så ska de hitta något inom realtillgångar, då blir, om de hittar fastigheter som är relativt stabila, så blir det ett väldigt bra alternativ istället för något på räntemarknaden där de inte får någon avkastning.
Och vi har sett en del affärer i skog också.
Skog också.
Det är kanske ett resultat av det också. Ja. Kanske.
Så jag tror de här flödena från kapital som inte hittar avkastning kommer fortsätta och boosta den typen av sektorer. Men sen är det ju anmärkningsvärt ändå hur bra det har gått.
Ja.
Men då har vi ju som koppling till det, hela den här omsvängningen som har skett i penningpolitiken.
Ja.
Att vi kom från 2018 när man gjorde ett seriöst försök att faktiskt börja skala ner stimulanserna från finanskrisen. Fed kom ju en bit på vägen ändå, men sen tog det stopp. Så man har gjort en utsväng i år, sänkt 3 gånger. ECB, de hann ju inte direkt skala ner. De har precis slutat stödköpa, så började det tackla av igen. Men sen även om man tittar på tillväxtmarknaderna, så har vi ju sett så den högsta takten på räntesänkningar sedan finanskrisen. Mm. Så att globalt så har vi liksom haft en ny våg av expansiv penningpolitik. Och det där tror jag också har varit en viktig drivkraft för börsen, och det gör ju återigen att det saknas alternativ nu, och det saknas alternativ till aktier om vi blickar fram åratal framöver på grund av låga inflationsförväntningar, låg tillväxt och att vi kommer behöva ha låga räntor under lång tid.
Och så allt annat lika så kommer TINA gälla även nästa år.
Ja, det finns ingen anledning att tro något annat.
Men då krävs det väl ändå att vi får en liten starkare vinsttillväxt också. Det krävs inte lite tillväxt också för att TINA verkligen ska funka.
Jo, men lite tillväxt,
alltså tillväxt
behöver vi
och bolag,
ju ha,
vinsttillväxt.
Såklart. Ja, och nu alltså blickar man in i 2020 så har ju vinstförväntningarna, nu pratar jag främst globalt då, de har ju varit förvånansvärt robusta. De ligger ju fortfarande på 10% ungefär. Och vi hade nog väntat oss att skulle komma en våg med nedrevideringar. Och även om det revideras lite grann så har det ju inte alls varit någon större grej, utan de ligger där på 10% ungefär. Sen så, det vanliga är att den här liksom masken klättrar neråt under året. Men det ser kanske inte ut som att den ska komma ner mot noll eller någon enstaka procent längre, utan att den kanske kan komma en bit högre än så, baserat på att tillväxten ser bättre ut.
Och ett motsatt ränteproxy över bankerna då, och det som du skrivit med innan, du är glad att du slipper investera det eftersom du kör framförallt småbolag.
Ja verkligen. Nej, men det är jobbigt. De har så mycket emot sig. Dels allt med penningtvätt att göra som belyses återigen. Det är ju inte bra. Men FI går åt dem nu med högre kapital.
Mycket regleringar, stora investeringar, compliance och digitalisering.
Ja. Sen är ju alla, men de är stora kolosser med IT-system som är från 70-80-talet som ska försöka komma in i en modern struktur.
Vi kanske ska skola om och bli såna här finanskonsult, alltså tech. De måste göra det hur bra som helst. IT-konsulter med inriktning mot bank och finans.
Ja, de har det jättebra. Men
det måste vara världens bästa jobb just nu.
Superbra. Man kanske måste kunna det bara.
Ja, det
kan vara en bra start, tänker jag. Det är ganska stort att bygga om banksystemet. Men det är ju inte en enda stor banksaktie som är på plus sen årsskiftet.
Och lägg den spreaden
mot... tänker på hur börsen har gått. Liksom.
Det är lätt att lägga spreaden mot fastighet, men lägg den mot verkstad. Liksom.
Ja,
det är
ett enorm
jättegap. Alltså. Mm. Och det är en av de två största sektorerna på börsen.
Ja.
Och sen så har det varit mycket prat om hög direktavkastning och sådär.
Ja.
Men då har vi två storbanker som har sänkt utdelningen faktiskt i år.
Det är fascinerande att se vad som händer. Det är ju som du säger, kolosser på lärfötter. Det lär ta tid.
Ja,
någon gång lär vi vända även för dem. Men...
Ja, och konkurrensen blir ju bara tuffare. Det kommer hur mycket, man ser ju nya aktörer på bolånemarknaden hela tiden. Där bankerna har en stor intjäning.
Det blir intressant att se när röken lägger sig i den här finanssektorn. Och ser, jag menar, någon av storbankerna kommer ju greja det. Kommer ju komma ut. Då kommer det sen vara skepnas om och ändras och alla möjliga grejer.
Ja,
men det tar ju tid som du säger.
Jag tror de kommer klara sig, men det är svårt att se att man hittar bra vinsttillväxt där.
Närmsta
tiden. Ja, kommande 10 åren.
Ja. Och vad gäller bolånemarknaden också, så har ju mycket tillväxt kommit från att det varit stigande bostads priser, ja. Och som sagt har konkurrensen varit mindre tidigare. Så det är fler aktörer, bostadspriserna stiger inte på samma sätt.
Spännande, spännande. Mm. Ska vi blicka, vad var det? Nu ska vi se här, just det, fastigheter vi pratar om. Om vi blickar framåt 2020, vi har pratat om det också väldigt mycket. Hur går tankarna, är det något mer som är... Min känsla är ändå nu att när jag pratar med förvaltare, jag träffar förvaltare varje dag, så är nästan alla, du har alltid de här klassiska permabjörnarna som alltid kör sitt, att ja, men det kommer vara urstarkt in i kaklet. Men det kommer nog vara ganska bra nästa år också. Om jag skulle summera mina förvaltarsamtal så är det ungefär där det är. Medan vissa är lite, kan det gå så mycket mer. Människor, fler tycker jag börjar oroa sig för värderingen som jag var inne på. Att det måste hända någonting. Hur resonerar ni hos er när ni planerar för 2020? Det är inte så att det låter som man börjar på ett nytt papper varje gång det är 1 januari, men så är det ju inte riktigt.
Nej, så är det ju inte, utan det här löper ju konstant. Nej, men jag har ingen stark syn på att börsen ska i stort inför nästa år. Och det har väl ingen av mina kollegor heller. Och vi jobbar inte riktigt på det sättet, utan vi börjar med att se sånt som vi tycker har bra långsiktig potential.
Men då måste jag fråga, tänker ni liksom, jag vet att ni tänker mycket enskilda bolag, men tänker ni någonsin i sektortermer att men nu har ju fastigheter gått väldigt bra, så vi drar ner lite på det? Eller är det bara liksom, hittar ni bra bolag oavsett sektor så kör ni på det? Eller har ni någon form av allokeringstänk?
Ja, men om man tar våra stora mandat som min kollega Sten förvaltar, så där har ju bank varit obefintligt eller väldigt låg andel i massa år.
Ja.
För att han har inte sett någon bra potential i det. Och då har valt att vara helt utanför just bank.
Okay. Ja.
Men i övrigt så försöker man ju ha en portfölj med en rimlig spridning, så att inte man blir enbent i det hela. Men vi börjar alltid på bolagsnivå. Sen plockar man ihop de bästa casen, sätter upp en portfölj.
Hur många innehavare du har nu ungefär i din fond?
Jag har knappt 40.
Knappt 40?
Ja.
Mm. Vad är de största nu då?
Stillfront och Balder är först.
Ja.
Är störst.
Kommer Erik Sedin in igen där på ett tag?
Ja. Den har varit stor hela tiden.
Okay.
Nej, han är jätteduktig. Så det
är... Det är ingen som ifrågasatt.
Nej. Nej, men så vi ser mer på bolagsnivå. Sen så kommer ju det indirekt in hur konjunkturen går med mera utifrån hur bolagen går. Vi följer ju bolagsutvecklingarna jättenoga. Om vi märker att ett företag får sina tappar i vinsttillväxt eller att de kommer in väsentligt under vad man har förväntat sig, så är det en negativ signal och anledning att gå ur aktien, eller åtminstone minska vikten. Alternativt om en aktie springer iväg och blir alldeles för dyr, då kan man ju hitta något annat istället. Okay. Så jag tror det blir en liten automatisk korrigering efter konjunkturen på grund av det. Men vi sitter inte och tittar och spanar på, nu tror vi att verkstad kommer att vara fantastiskt bra, så nu har vi övervikt verkstad. Det var någon förklaring.
Ja, ja, absolut. En annan, det är lätt att trilla tillbaka till verkstad, för det har gått så bra och det påverkar börsen så mycket. Men jag är ändå förvånad att det pratas, det är klart att det pratas om att valutan har hjälpt till, men inte så mycket. För om man tittar på Atlas till exempel, som är väl en historiskt hög värdering på. Där var ju mycket valuta som hjälpte till resultatet. Redan så du bort det, så är det ju inte så jätteimponerande. Hur kommer valutan röra sig framöver, Maria? Det vill jag ha svar på.
Ja, valuta är ju väldigt lätt att förutspå.
Jo, jag vet. Det är det enklaste av alla
tillgångar. Det är absolut lättaste. Ja, men det finns ju mycket som påverkar där. Och nu på slut har vi haft lite kronrally plötsligt. Men annars har det varit en väldigt stark trend med en evigt fallande krona under 2019. Men ska vi blicka lite framåt en 6-12 månader, så är ju vår förväntan att kronan fortfarande kommer förbli svag.
Ja.
Lite stöd är ju att Riksbanken ser ut som man tänker höja räntan i december.
Kommer de göra det fortfarande, tror ni det?
Det känns lite 50-50 tycker jag. Alltså.
Men det känns som de är jäkligt inställda på att den ska upp till noll.
Ja, men eller hur? Och det är ju det som är huvudsakliga anledningen till att den ska upp till noll, att de är inställda på det. Det är
det
ju
känns
inte
som
den
symboliskt.
Starka konjunkturen och att inflationen är så himla hög.
Men det är en symbolhandling, vi vill ha den till noll.
Mm.
Ja.
Och sen gör vi inget mer.
Det finns ju en diskussion också om den liksom negativa effekten av minusräntan när den blir för ihållande. Att den sänder konstiga signaler, att det upplevs liksom som en krisränta av hushållen och sådär. Och att man vill komma bort från den därför. Så att när Riksbanken sa att man skulle upp till noll på presskonferensen efter förra räntebeskedet, då lät det som att det skulle kunna vara en sån anledning. Men sen när man läste protokollet så fanns det ju ingen sån diskussion. Så att de har ju varit lite svårtolkade tycker jag. Sen har det kommit lite olika uttalanden om huruvida det är läge eller inte. Så att jag tycker att det känns lite 50-50 om man gör någonting i december. Samtidigt, men det kan ju ge lite stöd åt kronan i så fall.
Ja, samtidigt är det så här, om Riksbanken säger att vi ska göra till noll, sen blir det inget mer på överskådlig
tid. På tre år.
Då tror jag liksom inte vi kommer få någon räntechock hos hushållen.
Vi kommer inte få någon räntechock och inget kronrally heller. Nej. I ett sånt läge.
Intressant. Du, Jon, du gav mig en lista på massa bolag som du gärna pratar om. Du nämnde Troax, Lifco, Enea, Medicover, AdTech, Enea, NCAB och Stillfront nämnde du. Om du skulle nämna en av dem som du känner, det här är faktiskt en jäkligt bra aktie för 2020. Nu tittar du på en fusklapp, då du som skickar.
Ja, jag kollar på vad jag skrev där.
Jag pratar gärna om dem.
Ja, jag tycker det är alltid jättesvårt att säga just en aktie för 2020.
Men
jag
tycker, de är ju bra alla de här. Men, ja,
men Enea tycker jag ser väldigt intressant ut. De är ju en... på ett sätt kan man jämföra dem lite med gamla eller med Minent innan de gjorde sin försäljning av Viasat, men man har
just det.
Delar av sin verksamhet som strukturellt minskar och sen har man det, och i Neas fall så är det de man säljer till Nokia Ericsson, mjukvarusystem till telekomnätet, så sitter ute på basstationer med mera. Den växer strukturellt för där har Linux-system ersatt deras produkt. Men sen har de nya system som går där man säljer mer direkt till operatörerna. Mjukvara som hjälper att klassificera trafik, hjälper med säkerhetsproblem. Och det är ett område som växer kraftigt och antagligen kommer växa ännu mer med att datatrafiken hela tiden ökar i mobilnäten. Så vi kommer antagligen få en punkt där pendeln verkligen svänger över. Då kan det bli bra tillväxt. Det är ett mjukvarubolag så du får ju jättebra hävstång på den vinsten, eller den försäljningstillväxten du får.
Okay.
Och den här värderingen är fortfarande ungefär som ett verkstadsbolag, trots att det är mjukvara med bra tillväxt. Just för att...
För att verkstadsbolagen har dragit så mycket? Eller?
Nej, men de är fortfarande lågt. Man tar, men det är väl P15, 16 och sånt där. Så det ser jätteintressant ut.
Sen måste jag nämna, här ska Maria få komma in på den här debatten också, men jag ser att du har, jag menar, Lifco och AdTech, det är, kan man inte säga att det är så här klassiska compounders?
Ja, absolut.
Liksom, eller hur? Att de förvärvar mindre kompletterande förvärv för att liksom... och det känns väl som att vi är inne i en marknad och kommer vara så även 2020, där förutsättningen för den typen av affärer är fortsatt väldigt gynnsamma att göra den typen av förvärv.
Mm. Men jag tror förutsättningarna är nästan alltid bra.
Okay.
Den enda tiden när jag har tittat på det här som det inte riktigt varit bra, det är ju finanskrisen. Det är för att alla var förlamade. Ingen ville sälja förrän resultat hade backat 20-30%. Och ingen ville köpa för man var för osäker på var vinsterna i de här bolagen man ville förvärva skulle landa. Men i övrigt så de här bolagen gör ju cirka 10 transaktioner per år. Lite oaktat hur konjunkturen, de här små konjunkturförändringarna sker. Och även när ränteläget var högre så gjorde de ju många förvärv.
Jag gillar den här typen av affärer för att de får kanske inte så mycket uppmärksamhet varje enskild affär. Men det blir ju på något sätt när man gör 10-15 stycken per år, då blir det ju en ganska stor massa. Och lite lättare att integrera. Vi har ju sett tidigare bolag som gör för stora förvärv. Inte ofta ska jag säga, men det händer ju titt som tätt att det blir helt fel.
Man kan ju relatera till Trelleborg som köper och integrerar i sin verksamhet, letar synergier och har ju då misslyckats senaste åren får man ju säga. Jämfört med de här bolagen som inte integrerar och inte letar efter synergier utan liksom köper redan bra bolag.
Kopplar på,
hjälper kanske till med lite kopior som man utvärderar bolagen efter, har jättebra folk i styrelserna som jobbar därifrån, men utöver det så får ju bolagen fortsätta att leva sina egna liv.
Okay.
Och jag tror den kraften som ligger i att känna att man har makt över sitt eget öde som vd för de här små bolagen är jättestark. Och så missar man slipper den risken med att någon kommer in utifrån och säger nu ska ni göra så här.
Ja.
Och så tycker alla det låter skit.
Det är en lång process och det ska kladdas och så vidare. Det tar jättelångt. Vad tror du, Maria, om förutsättningarna för... Jag tycker man har pratat länge om att nu kommer M&A öka. Och så kommer lite stötar ibland. Så här, men det har inte varit så att det har varit bara vält över. Det har inte varit många börsnoteringar heller för den delen. I den här marknaden.
Det är inte sant.
Vad tror du nu om vinsttillväxten liksom fortsätter att avta lite grann? Räntan är kanonlåg.
Mm.
Skuldsättningen är väl inte så jättehög, tror jag.
Nej.
Kommer vi se massa transaktioner nästa år?
Massa transaktioner, alltså jag kan tänka mig att det taktar på. Någonstans så kommer ju, så jag tror att en del av anledningen till att det, liksom, det tar lite fart och det börjar lite fram och tillbaka, det är ju den här osäkerheten som har skapats av konjunkturoro, handelskrig, alla är lite försiktiga för att man vet inte riktigt hur länge det här ska fortsätta, när kommer nästa lågkonjunktur och så vidare. Och den oron tror jag att vi kommer få leva med under lång tid framöver. Jag tror att nästa år kommer också vara ett år som inte på något sätt är skrivet i stjärnorna hur det ska sluta. Så att det finns någon risk att det fortsätter se ut så. Trots som sagt låga räntor, billig finansiering och att förutsättningarna egentligen skulle kunna finnas där.
Du är ju ute och pratar väldigt mycket med sparare och privatpersoner och så vidare. Vad är din one-liner till de spararna och vad är deras feedback? Är människor fortfarande superpositiva till börsen?
Nej, men folk är ganska fundersamma över det faktum att vi har så många rekord. Det är mycket det här med att vi har börsen på all time high och konjunkturcykeln som aldrig har varit så lång som den är nu. Hur länge kan det här pågå? Alltså det tycker jag är nog den största oron. Hur länge kan det pågå? Och då kan man säga att börsuppgångar och konjunkturcykler för den delen dör ju inte av hög ålder. De dör ju därför att det kommer någonting som tar koll på dem. En finanskris eller en chock av något slag i systemet. Så att så länge vi inte får det så kan ju det här mycket väl takta på.
Och varken handelskonflikten eller Brexit är någon svart svan.
Nej.
Nej, det är ingen svart svan.
Hur länge som helst.
Så men det man märker också det är att saker och ting svänger ganska fort. Ja. Så från att det där var den stora frågan under stora delar av 2019 så tycker jag att nu under sen höst när börsen har gått jättestarkt då blir det istället den här, ska man gå in nu? Är det köpläge? Alltså FOMO, fear of missing out, blir jättestark. Och det märker man också på intresset och aktiviteten hos kunder. Att nu gäller det att hoppa på tåget här, för nu går det ju igen. Nu ser allting bra ut.
Det?
Ja, exakt. Och det skulle jag säga är en av de viktigaste rollerna som vi har som bank. Ja. Att hjälpa folk att behålla den här långsiktiga strategin, inte bli livrädda så fort det är lite skakigt, men inte heller kasta in en massa pengar som inte ska vara på börsen när det plötsligt ser ljust ut och alla skriver bra grejer igen.
Ja, det är klassiska att vara långsiktig brukar vara det bästa.
Absolut, och jag tror man måste komma ihåg att en sättning på 15-20% är inget konstigt.
Nej.
Det ska man räkna med att det händer titt som tätt.
Mm.
Däremot de här stora sättningarna som fick dotcom-krisen och finanskrisen nu senast, det var ju exceptionella händelser.
Precis,
ser man dotcom då är värderingarna sjuka. Det var så många bolag som inte tjänar pengar som hade astronomiska värderingar.
Men vi får ju sättningar på vägen under tiden mellan de här. För jag håller helt med dig. Och det har jag sagt 1000 gånger i den här podden och programmet. Vi kan inte analysera kommande lågkonjunktur och jämföra med den senaste vi hade. För den var exceptionell.
Mm.
Det är liksom 30-talet vi får gå tillbaka och hitta något liknande. Och det känns som att väldigt många vill så gärna, de har sett The Big Short och vill vara den där som hittar den där, nu kommer det krascha 50%.
Ja, och sen är det lätt att bara titta på börsgrafen och se att 2000 till 2007 så var det ju jättedåligt, som 10 år med svag börs och sen hade vi en till krasch efter finanskrisen. Mm. Så ska man ha den typen av mönster.
Ja.
Men har man en normal konjunktur, då ska ju börsen upp.
Ja.
Om den inte är sjukt högt värderad.
Och även om
nu är det lite högt, men det är ju långt ifrån extrema värderingsnivåer. Så jag har jättesvårt att se att vi skulle se en kraftigt fallande börs om det inte händer något i det finansiella systemet. Så att någonting händer som man inte räknar med då.
Nej. Och sen är ju börsen en vintersport. Det finns ju hur mycket statistik på som helst.
Eller hur? Så är det.
Ja.
Hur känns det inför jul då? Är ni stressade?
Från det ena till det andra liksom. Ja.
Du sa ju att du vill ha julledighet nu.
Ja, men precis. Ja, men jag behöver nog lite julledighet faktiskt. Jag har jobbat mycket i höst och både rest och det har varit mycket frågor kring både konjunktur och börsläge och sådär. Så att jag känner nog att det ska bli skönt med 2 veckor ledigt faktiskt. Men jag är lite stressad över att man måste köpa massa julklappar nu och börja planera för julen. Är du klar? Köpte du allting på Black Friday?
Nej, vi bara satt oss framför nätet och jag tror jag har misstänkt att jag har lite äldre barn så de är kanske lite lättare. De behöver inte ha så mycket
leksaker. Men man ska se någon sån här stor teknisk pryl och sen
jag ska inte avslöja vad de vill ha. Kanske mot förmodan lyssnar in på den här podden. Jag tror inte de gör det, men kanske. Men känns det bra nu då inför jul för dig då, Jon?
Det känns jättebra.
Det är liksom
jag
sista.
Är också ganska avhandlad på julklappsfronten.
Då har du mycket att lära mig.
Känns bra.
Ja, men jag har mycket att lära. Vi har ett problem också. Det är att ett barn fyller år i november. Så vi har precis haft en massa kalas och firat. Och hon har fått presenter från både släkten och oss. Ja. Så vad 17 ska man ge henne nu? Ja. Jag tycker det är så jobbigt så jag har stoppat huvudet i sanden.
Ja, det låter... Ja, kanske inte klokt, men det löser sig. Men vad kul, vad trevligt det här var. Det här känns jättebra. Spännande att höra era åsikter inför 2020 och 2019. Och som jag sa i början av hösten sa jag att det här... otroligt spännande börs. Och det säger man varje höst. Men har inte hösten varit oerhört spännande?
Jo.
Med allt som har hänt. Svängningar på konjunkturen och inverterade yieldkurvor och Q3-rapporter som skulle vara jättedåliga men blev okej. Och det är handelskrig och det är Brexit. det är ju liksom... Det är ju fantastiskt spännande.
Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande. Jag tycker det händer saker i stort sett hela tiden som man kan fundera över och fokusera på.
Härligt med det här.
Absolut.
Tusen tack Jon Hultner och Maria Landeborn för att ni var med. Och jag önskar er en fantastisk helg.
Ja, men detsamma.
Detsamma. Tack.